A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Välkommen till Riket Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Napoleons tips om det blir recession och lite jobbigt på börsen.
Detta är ett resonemang som Opti hade i sitt nyhetsbrev om att det handlar många gånger om att framgång handlar inte om att göra hjältedåd utan det är att fortsätta göra det normala när alla andra blir helt galna runt en.
Och hur styrketräning och alla andra aktiviteter skiljer sig från sparande?
Jonas då som skriver de här nyhetsbreven vi ska prata om idag har gjort, jag tror den bästa grafen när det handlar om att illustrera skillnaden mellan typ alla aktiviteter i livet som styrketräning och sparande. Så att den vill du inte missa.
Mm. Investera som en vampyr istället för som en tidsresenär.
Jag tror detta är den bästa titeln på en krönika som handlar om sparande. Och det är roligt för att det är logiskt att man borde vara med som en vampyr.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt som är reklam för och ett samarbete med Opti. Och vi fortsätter på det förra avsnittet 303 med Jonas Sundberg som är grundare och vd på Opti och pratar om hans nyhetsbrev som är några av de nyhetsbrev som jag uppskattar mest. Och framförallt för att de är roliga och de har alltid en poäng som är väsentlig för sparande. Så jag tror att det är Jonas bakgrund att inte vara från finans utan han är liksom håller till och med smärta lite att erkänna ibland fokuset på de stora penseldragen medan jag ibland kan nörda ner. Vad tog du med dig?
Alltså att han är duktig copywriter.
Ja, men det är för att du gillar att skriva.
Jag gillar när man är duktig på det.
Ja, men alla vill ju höra en historia. Så, så häng med här på lite historier som faktiskt har genuina poänger för en sparande om att göra rätt sak på rätt sätt. För många av oss, inklusive jag själv, ibland gör fel sak på rätt sätt. Så att detta är ett litet bonusavsnitt. Vi hoppas att du gillar det och att vi ses i kommentarerna helt enkelt. Välkommen tillbaka Jonas Lundberg. Du är ju vd och grundare till fondroboten Opti. Mm. Och det var roligt, i förra avsnittet så pratade vi om Opti och lite så här just med beteende. Men jag tänkte anledningen till att jag vill ha ett sånt här bonusavsnitt, det är ju att du skriver ju ett av de bästa nyhetsbreven, skulle jag säga, i Sverige kring finans. Och det är ju...
Tack.
Jag har ju till och med stulit från dem, ska jag villigt erkänna.
Men du brukar ju kredda.
Ja, det brukar jag
göra.
Och, så jag tänkte att vi skulle ta och prata om liksom några highlights. Jag satt igår och läste igenom det senaste 1,5 årets nyhetsbrev som du har skrivit. Och det roliga är att det kom en fråga från O. Allmoge som är så här: var lärde du dig skriva så bra nyhetsbrev?
Ja, vad fint.
Tack.
Och då har man insett så att det är ju en konst. Liksom.
Ja. Mm. Och det är inte bara jag som tycker detta, att jag har bara så här, nu har du fått betalt för att säga det. Nej, det där jag vet. Men shoot.
Nej, men jag tror inte jag har något. Jag gillar ord. Det är bara det enda. Jag tycker det är något vackert med ord på sådana sätt. Så är det vackert med siffror. Mm. Och jag tycker om att sitta med dem. Och så gör dem umgås med varandra. Jag har ingen utbildning eller någonting i skrivande. Och jag alla jobbar med någonting som rör skrivande.
Ja, spännande. Ja, men, så här,
men du är själv intresserad och vill
intresserad komma ut med. För att hjälpa människor. Yeah. Och då är det så här, liksom, kommunikation handlar ju så här, vad vill folk lyssna på snarare än vad vill jag säga?
Ja, men precis. Och det går att få något vackert rullande i det, bara på formen. En sak är budskapet, vad man vill ha ut.
Ja.
Men det är också sådana här små roliga, man hör liksom hur det låter i huvudet och rullar på ett visst sätt. Och får det där att vara något mer än vad ytterligare ett nyhetsbrev. Det är ju kul, det är ju kärlek liksom.
Ja, det är det. Mitt absoluta favorit nyhetsbrev, det som jag har snutt från, är ju den som du skrev, jag tror, i juli förra året.
Napoleon.
Ja, det är sjukt att du kan det. Yes, det var titeln var så här, Napoleons tips om det blir recession.
Just det.
Ja. Kan du inte ta highlightsen? Vad är liksom höjdpunkterna i det här nyhetsbrevet?
Men det går vi tillbaka till lite det vi pratade om i förra avsnittet. Att det är en sak att optimera motorn i sin pengamaskin här. Det vill säga förväntad avkastning och avgifter. Och det är en annan sak att bete sig rätt. Och Napoleon hade ju en sån sägning där att när du... Ja, men en general liksom. Han är ju ute i krig här. Och de viktiga... En bra soldat är inte soldaten som gör något helt fantastiskt eller genialiskt eller helt otroligt liksom, när väl granaterna haglar. Utan en riktigt bra soldat, det är personen som kan göra det helt vanliga. Även när allt runt är, ja men precis så, kaos helt enkelt. Mm. Och det för mig kopplas så nära till sparande. För när vi har så de senaste åren vi haft nu, liksom, vi har en pandemi som skapar en krasch och vi har en invasion som skapar en krasch och allt däremellan. Så är rätt sak återigen att bara göra det helt vanliga. Ta det lugnt, luta dig tillbaka, fortsätt månadsspara, kan du månadsspara lite mer, gör det, speciellt efter det gått ner. Det är det helt vanliga. Så försök inte titta på något speciellt. Du ska inte vara en hjälte just nu, du ska bara du göra.
Och det är roligt, för du skrev ju det så här, men liksom att Napoleons definition på geni är personen som fortsätter göra det medelmåttiga när alla andra beter sig som galningar. Och jag tänkte också att i det nyhetsbrevet, jag vet inte om du kommer ihåg det, men då skrev du om så här, den aktiva, den ängsliga och den lugna.
Ja, just det. Ja, Ada, Bianca och Klara.
Ja, yep. Exakt. Vill du berätta?
Ja, men det var ju en intressant sak tycker jag alltid, market timing, som ju många vill ägna sig åt.
Alltså marknadstiming.
Ja, precis. Mm. Att nu går ekonomin ner. Borde inte jag sluta spara då?
Mm.
Om ändå ekonomin ska gå ner. Mm. Det vet vi om.
Mm.
Och det där blir väldigt svårt. Och då gjorde vi ett räkneexempel när vi helt enkelt backade till. Vi försökte lägga tre så här väldigt enkla strategier utifrån hur ekonomin går. Den ena, du gör ingenting. Du bara fortsätter investera samma belopp hela tiden. Månad ut och månad in, ingen förändring. Den andra, du investerar samma belopp månad ut och månad in. Men när det kommer en första recessionssignal, då så tar du istället och börjar göra på ett sparkonto. Samma belopp. Och så fort recessionen är över så tar du återinvestera pengarna. Och den tredje, egentligen samma sak. Men du är kanske inte riktigt snabb bollen för du är inte jätteintresserad. Så det är kanske 6 månader efter en recession du tar ut pengarna. Så egentligen är det att du tänker att du ska tajma marknaden utifrån hur ekonomin går. Och sen så räknade vi på det där och bara tittade, vad får folk från 1900 till idag, 120 år ungefär. Och utfallet blev ju att den som inte gör någonting, jag kommer inte ihåg vilka, om det var Ada, Bianca eller Klara, men den som inte gör någonting, som bara lugnt sitter och fortsätter, har ju ungefär dubbla mängden pengar i fickan än den som har försökt vara smart och tajma ekonomin på olika sätt.
Mm. Ja, men det är liksom ändå att man kan förstå det när du sätter... När du gör figurer av det. Liksom. Mm. Så vem vill jag identifiera mig? Ja. Det är ju väldigt... Det fattar vi. Liksom. Det är inte så svårt.
Nej, och poängen är så här... För att koppla... Det är, så här, där, det är liksom den som inte gör något är den som vinner.
Ja.
Mm. Och det är ju det som är så ointuitivt i sparande.
Jag tror vi nästan behöver framea om här. Vi lever ju i en, men i en västvärld och kanske överallt, vem vet, där handling är ganska glorifierat. Nu händer något. I'll take action. Jag agerar. Och om vi för just sparande ändrar vårt synsätt till att handling är också att inte göra något. Då hoppas jag att vi på något sätt kan förändra vår syn på att så här, okej, jag har tittat på detta. Det är lite läskigt. Jag har 10% mindre pengar på kontot nu än vad jag hade för 3 månader sedan, säger vi. Men jag vet om att rätt sak är att inte göra något. För det har ju tydligt berättat för mig här med alla siffror. Så jag väljer handlingen att faktiskt inte göra något där. Och att det kanske kan kännas bättre för att man då faktiskt har gjort någonting också. Om det makes sense, jag vet inte.
Man har gjort ett aktivt val ju.
Ja, men det är så här precis. Intuitivt så tror vi ju det. Att, liksom som det var någon som skrev så här, don't just sit there, do something. Mm. Ja, fast i sparande är det precis tvärtom. Don't do anything, just sit there. Jag tror det var Bogle som skrev det där.
Som vi var inne på i förra avsnittet, det enklaste sättet att förlora 40% av sin förväntade avkastning per år, det är att börja försöka tajma marknaden.
Exakt. Och det där är ju, det tror jag att jag har sett något, jag har haft en presentation att Daniel Kahneman sa det också så här, att the average investor's underperformance is mainly due to market timing.
Absolut.
Exakt. Ordagrant citat. Sen, är det någonting mer i det Napoleon-nyhetsbrevet?
Nej, men det var nog det viktiga.
Ja. Sen är det ett annat nyhetsbrev till där jag tänkte göra en stöld. Jag har inte gjort den än, men jag kommer göra den. Och, det är ju att du har gjort den här grafen med, kan du gissa vilken graf?
Är det tid på gymmet?
Ja!
Alltså, det vill jag höra.
Detta är ju sjukt. Precis, jag tror det var på maj förra året.
Ja.
För att jag har ju sagt exakt samma sak, men du beskrev det. Så varsågod, roll it away, maestro.
Nej, men olika saker. Det är mycket saker vi vill i våra liv. Många vill bli mer vältränade. Men för att bli mer vältränad så behöver du lägga otroligt mycket tid på gymmet. Många människor vill också ha en bättre ekonomi. Men för att få en bättre ekonomi så behöver du behöver komma igång, göra någonting just nu. Och sen tillbaka till vår action eller inaction, så ska du egentligen bara fortsätta månadsspara. Se över det lite till och från, inga radikala byten utan mer, okej, har vi bättre fonder, rebalansera, ganska tydliga grejer. Så det tar ganska lite tid. Så stor investering för att gå och liksom bli stark och snabb och allt det där man tydligen ska vara.
Och stor investering i tid över tid.
Över tid,
att
exakt.
Det, är liksom en, så här, det kräver sina, säg 5 timmar eller 10 timmar på gymmet varje vecka i många år. Och gör du det, eller i många månader, och gör du det så kommer liksom din styrka kommer öka gradvis efterhand. Så det var liksom det första tesen i den här grafen. Så det är liksom ett streck, mycket ansträngning och så kommer liksom resultatet.
Medan snitttiden till ett bra sparande, jag för mig det tar 4 minuter och 20 sekunder för en snittperson att starta en optiportfölj med ett månadssparande. Och sen kan du glömma bort det, om du så vill. allt annat, allt som är viktigt sköts ju. Mm. Så då är det noll tid över tid.
Så. Ja. Ja, precis. Mm. Men så de här nyhetsbreven, vem ska...
Man får dem som optikund eller man kan se dem på Optis hemsida. Gå in på opti.se och tryck på blogg. Mm. Och detta nyhetsbrevet vi pratar om nu, det är från januari förra året. Eller jag tror att...
Just här kommer jag inte ihåg faktiskt.
Ja, men jag tror att det är januari förra året. Och den så här, nyhetsbrevet heter Myten om motivation. Mm. Så heter
januari i år.
Var det januari i år? Okej.
Okay.
Ja, men så där. Och där pratar du också om då sparmål skiljer sig från andra mål och du pratar också om inre och yttre motivation.
Mm.
Vill du säga någonting mer om det?
Jo, men absolut. Men yttre motivation brukar ju oftast vara saker som andra kan se, liksom uppfatta på det. Eller du vill, jag tränar för att jag vill visa mig stark eller någonting. Och pengar kan ju vara en typ av yttre motivation också, genom att man vill... Ja, väldigt osvenskt, men visa att det gått bra för den. Egentligen. Mm. Men inre motivation är mycket mer intressant. Det är ju saker som får det bra att kännas bra i dig. Något som motiverar dig inifrån snarare. Det är inte att du ska se att jag är framgångsrik på någonting. Eller du ska inte se att jag är vältränad. Utan det känns bra för mig att vara det. Och när jag tittar på... Jag har två små döttrar, som ni. Blessing and a curse är att det tar väldigt lång tid att lägga dem. Väldigt lång tid. Och det gör att jag hinner läsa ganska mycket. Och en kväll så satt jag och gick igenom namnen anonymt på 1000 olika portföljer. Så vad har folk döpt sina Opti-portföljer till?
Jaha.
Yep. Mm. Och en sak som var så slående och som liksom skapar en grund till detta är ju att det är inre motivation. Genomgående. 95% skulle jag säga inre motivation. Det är inte ja, men den där nya bilen, eller för att ta något. Nej, det är inte alls det det rör.
Det är inte Porsche-kontot.
Hur vet man att det är inre motivation? Är det liksom så här?
Men kan du inte ge några exempel?
Absolut. Genomgående. Alltså, säg att 60%, vågar jag vara så radikal, är variationer på temat att jag gör detta nu för jag vet om att det ger mig andra möjligheter i framtiden.
Framtidssparandet eller jag vet inte vad kan...
Ja, men för en ljusare framtid hade liksom kunnat vara en väldigt banalt exempel, men variationer på det åt olika håll. Mm. Så man vet om att jag gör detta just nu och det ger mig andra möjligheter någon gång i framtiden.
Kul att man kan döpa dem också så att man blir påmind när man liksom, ja men det är därför.
Och det är ju tillbaka till, vi vill det, du behöver skapa ett sunt sparbeteende.
Mm.
Jag tror det hjälper dig att komma ihåg varenda gång du då innan. Ja, men just det fasken, det är därför jag gör det här.
Mm.
Det är för att jag ska känna att jag har en större ekonomisk frihet om 15 år. Eller för att jag ska kunna ta den där möjligheten. Ofta väldigt så här mjuk, odefinierade saker. Ja. Inre motivation i alla fall.
Ja. Mm. Vill du gissa vad jag har döpt vår portfölj till på Optic, Karlin?
Oj, något fyrkantigt.
Nej, alltså detta är jag garvar när du säger det. Test. För att jag började då när du var 2017, det som ett, liksom så här, då var det ett test jag ville liksom prova. Och sen har jag liksom på de här åren liksom inte bytt, jag är ju inte där och loggar in och håller på. Så att den har varit för var månadssparande och det där. Och så jag loggade in innan du kom, för jag var ändå för att jag behöver ändå kolla liksom i appen. Och då var det så här, test. vi får byta det var inte så inspirerande, insåg jag.
Nej, det är det inte, John.
Men det säger väl också något om, alltså om er, ni är väldigt kunniga i ämnet privatekonomi och ni är väldigt duktiga på att tala om det till folk. Och har man den kunskapen så har ni redan rätt, men ni vet redan om att ni ska börja, ni vet om att ni ska öka på ett månadssparande, ni vet om att ni ska sitta still i båten och gärna investera mer.
Ja.
Och då är ju ni någonstans, alltså ni är ju som människan som renoverar sitt eget hus.
Ja.
Och som är jätteduktiga på det. Och då kanske man döper det till test, för då är en er fråga så här: okej, jag tycker om att renovera mitt eget hus, men här över den här Opti-byggan kan jag göra bättre? Ja, men jag testar.
Ja, ja, men
det är logiskt.
Ja, absolut.
Logiskt namn. Medan en snittanvändare hos oss, det är ju människor som inte vill kanske vara engagerad, skulle kunna men inte vill, eller inte vill lägga tid på den här sparkurvan, som sagt. Och då tänker man nog mer, men varför gör jag detta? Ja. Nu har jag ändå satt åt sidan de här 5 minuterna och tagit tag i det. Sparande, helsike, det var pensionen som rankar lägre.
Ja. Nej, men det jag inser, vi pratade om det här om dagen, att liksom för 2 år sedan så blev jag inbjuden till ett företag i finansbranschen för att vara deras ekonomiexpert, och de vänder sig mycket med unga människor. Så jag fick lov att hänga med Hanna Pi och hennes kompisar. Och det var så roligt, för du vet, majoriteten av dem var så här: nej, men det är så här, ekonomi är ju liksom monstret du träffar i slutet av månaden när du ska betala räkningarna och pengarna är slut.
Mm.
Och du vet, jag var bara så här, shit.
Men jag tycker det var fint att de kunde sätta ord på det. Jaja. Alltså det är säkert en del jobb, att det är jobbigt liksom.
Ja, men de var jättefina och liksom, och de var ju verkligen i känsla och tyckte inte ekonomi var roligt utan, och jag var så här, du vet, till den ena tjejen så var jag så här, men du vet, tänk om, du vet, hon berättade liksom om den här drömmen när hon ville ha en Rolex.
Mm.
Liksom. Och det var hon liksom, och det hade hon klarat av att spara till.
Mm.
Alltså hade avvarat och sen
fick hon...
På det
viset var ju ekonomi kul.
Och det var roligt. Mm. Och du vet, och då sa jag så här, men tänk om alla hade liksom ett Rolex-konto. Mm. För att hennes syn var ju annars så här, men jag kan inte spara, jag vet inte hur man gör. Jag bara så här, du har ju uppenbarligen lyckats spara till någonting som var viktigt för dig. Problemet tror jag för de flesta av oss är ett, att vi har inte något som är viktigt för oss att spara till.
Mm.
Och det andra, sen har vi inget självförtroende i det, för att liksom finansbranschen lever på att det ska vara svårt att spara.
Ja, och då, att man måste ta hjälp av någon aktivt. Liksom.
Och precis som jag sa i början av avsnittet, att jag älskar, jag tycker dina nyhetsbrev är bland de bästa, så hade lika relevant ståndpunkt där jag kunnat svara så här, de är jävligt oseriösa.
Mm.
Alltså så här, du vet, hade man skickat det där till liksom en institutionell förvaltare så hade det varit så här, nej, alltså det är inte så det ska se ut.
Mm.
Alltså, en
måste vara mycket, mycket tråkigare.
Mm. Yeah.
Och där är ju nyckeln, alltså vad vi försöker göra är ju, vi är ju strikt forskningstroende. Så ta forskning och sen, men vi har varit inne på Dalbar, vi har varit inne på den, Standard & Poor, precis, Spivar där. Men att omvandla det till någonting som kan få folk att agera.
Ja.
Alltså forskningen är ju där. Det är inte så att vi ska sitta och magiskt komma på något helt nytt. Liksom. Finansiell forskning de senaste 50 åren är fantastisk. Men bevisligen så har vi levt med det 50 år och det är inte så att vi blivit överdrivet mycket bättre på att spara.
Ja.
Utöver ett move mot indexnära produkter.
Ja. Liksom. Alltså det roliga är att vi är så här, som influencer eller som bloggar eller poddar så får vi ganska mycket mail. Och ibland så får man lite sådana här hatmejl.
Mm.
Och ett av de roligaste hatmejlen var såhär, ja men du är en idiot och bla 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 bla. Och sen så kommer avslutningen. Detta är ju nästan det briljanta i det här mejlet. Och alltså typ ingenting som ni har tagit upp har ni kommit på själva. Allt kan man läsa om i andra böcker.
Ja.
Och jag var såhär, det är väl inte en dålig grej. Och sen min andra tanke var ändå såhär, tack för att du har lyssnat.
Ja, för de har jag precis. Ja.
Alltså komma på saker inom finans, det är lite som att komma på saker inom redovisning eller skatt. Du ska liksom inte komma på så mycket. Du ska göra som det väl utlagda regelverket visar att du ska göra för att uppnå detta. Alltså, den här Porsche-motorn, den här motorn på bilen helt enkelt. Det är tydligt hur den ska vara.
Ja.
Gör den bara så.
Ja.
Och värdebidraget som jag ser i en spartjänst, det kommer i allt annat. Det är över till det ni gör, det är över till det vi försöker göra.
Men du Jonas, så här, en fråga som jag ibland blir så här frustrerad över. Det är ju så här, när man träffar människor. Ah, men så här, jag vet vad forskningen säger, jag vet att med indexfond. Men du vet så här, jag har slagit index. Eller liksom så här, nej men jag vill ge mig själv chansen att lyckas. Eller så här, jaja men forskningen gäller professionella förvaltare. Jag är liksom en enskild investerare, jag behöver inte följa samma regler och jag kan liksom... utnyttja att marknaden
vet
är ineffektiv.
Vad jag, alltså, att vi människor, vi tror också att vi är 26% snyggare än vad vi egentligen är.
Ja, eller så här, endast 3% av de svenska bilförarna är sämre än snittet.
Exakt.
Så vi har ju höga tankar om oss själva.
Ja. Men jag gillar jättemycket, vi gjorde en intervju med Craig Lacera, vdn för Spiva, och han sa ju, han sa alla benör, vill du prova, gör det. Var bara medveten om att oddsen är emot dig.
Mm.
Och finns det folk som slår index? Absolut. Men jag kan ju ändå bli frustrerad, för att jag kan ju säga att alla de jag pratar med lär ju inte vara de som slår index. Och jag tänker så här, och som småspar, alla studierna, för detta kan jag också uppleva som en frustration. Ja, alla studierna är gjorda professionella förvaltare.
Mm.
Jag som småsparare, liksom, de är inte, resultaten är inte relevanta för mig.
Mm.
Och jag blev bara, alltså jag behöver andas.
Mm.
Vad tänker du? Hur reagerar du?
Nej, men jag tänker att personen som sa innan att man som privatsparare inte spelar enligt samma regler som de stora professionella. Det stämmer ju. Mm. Man spelar enligt mycket sämre regler.
Ja.
Alltså vi som en institution, vi kan handla saker ingen annan kan handla. Vi kan göra det till en fraktion av kostnaderna. Så jag var inne på innan, så här vår globala aktieindexfond, 90% rabatt, give or take. Vi kan växla pengar till mer eller mindre ingenting jämfört med vad kunder kan göra, alltså privatpersoner. Courtage och sånt ska vi inte ens gå in på. Valutasäkring.
Mm. Det är så, också regler som ni förhåller er till. Ja. Det är ju också som inte en småsparare har en aning om.
Nej. Liksom. Så det är både där, det är både kunskapen att göra det, men även om man vet om att man ska göra alla de här sakerna, så är det helt självklart att man kommer med ett större antal miljarder till ett fondbolag och är så här, fasken, ni har den bästa aktieindexfonden vi kunnat hitta. Mm. Men vi måste ha ner den till det här priset. För annars så får vi liksom inte, alltså prisekvationfrågan vi har, att gå ihop för våra kunder. Då går vi ju nästan gruppupphandlar för våra kunder. Det kan du inte göra om du har 100 000 Avanza-kunder liksom.
Ja, men precis. Och jag tänker ju så här, och ibland så, är det, så brukar jag också säga, det är okej att ha sparande som hobby. Liksom. Att det är också, du vet, folk har hobby som hästar, och det kostar ju massa pengar och det är helt okej. Men du, en så här för mig provocerande fråga, men den är ändå, ja, men den är ändå lite spännande. Så om du inte fick investera i Opti, dina egna pengar, och vi leker med att konceptet indexfond inte finns, liksom, hur skulle du, eller liksom så här, hur skulle du gå tillväga för att maxa din egen chans att slå index? Så detta är för all you guys som gillar sparande som hobby och liksom har er sparande i indexfonder men vill göra någonting med lekhinken. Mm. Hur skulle du resonera för att...
Alltså jag kan ju inte svara på en fråga om hur jag skulle slå, maxa sannolikheten att slå index.
Ja.
Alltså det enda, om jag ändå känner till forskningen,
ja,
så vet jag om att ju mer jag försöker slå ett index, så är bara sannolikheten större att jag inte gör det.
Ja.
Mm. Så det, alltså...
det är en väldigt svår fråga. Jag tycker till och med jag, John.
Ja, men jag tycker, jag tycker ändå den är intressant. För när jag får, hur jag har tänkt kring den, är att ibland så tänker jag så här. Alltså mitt default-svar till den som jag brukar säga, nej, men ibland är det inte svårt att slå index. Det är bara att belåna en indexfond. Till exempel, eller liksom öka, alltså du kan ju öka risken, och då brukar du ju säga så här, men du ökar möjlighetsutrymmet så att du kan gå både bättre och sämre. Mm. Men jag hade förmodligen jobbat med belåning eller försökt titta på någon alltså så här, koncentrera mot en faktorfond eller något sånt här.
Men här är ju, ja, men återigen till frågan, om jag ska försöka besvara frågan hur jag ska slå index, då går jag tillbaka till de klassiska sätten som fondbolagen fuskar för att slå index.
Ja, berätta. Det låter ju spännande.
Ja, men jämför det med fel index.
Ja.
Det är väl bästa knepet i boken. Det andra är ju då att ta en betydligt större risk, som du är inne på.
Ja.
Så om jag får liksom pushed envelope här, när du säger att du ska slå index och sen så lyfter det som argument att du ska belåna.
Ja.
Det enda du säger då är att det första indexet du har valt inte rätt längre.
Okej, säg någonting mer om det.
För då så, säg att du ska följa MSCI World och du köper då en... per dina regler nu måste det vara en MSCI World, alltså en aktiv fond då. Mm. Men du försöker ändå välja en som är så bred som möjligt. Mm. För vi vill ta så lite aktiv risk som möjligt. Och sen så applicerar du, säg, 20% hävstång på den. Då får du en annan riskprofil än vad du får. Så skulle du göra by the book, måste du också applicera 20% hävstång på indexet, MSCI World. Och vips, så kommer du inte ha någon chans att slå det längre.
Okej. Okay. Ja. Jag tar tillbaka
det. Är liksom,
jag klippar bort detta.
Nej, men det är en intressant diskussion. Men man jagar sin egen svans. Är det jag jagar när man är inne på att försöka slå index. Och, men gud, vad heter den filmen? War Games 1987. The only winning move is not to play.
Mm.
Försök inte slå index. Index är inte, är det största misconception igen. Index är, vi sitter och tänker att vi är mer kunniga än snittet. Och index är snittet. Och genom att vi är mer kunniga så kommer vi snå snittet. Eller apor som kastar pil eller vilken. Men då har man ju missförstått till en början vad index är. Att index är inte ett snitt. Index är den kollektiva intelligensen av alla som agerar på marknaden. Av allas gissningar vid varje givet tillfälle. Och kan du kasta pil bättre än en apa? Säkert. Men är du smartare än den kollektiva intelligensen av alla världens investerare, inklusive alla institutionella? Ingen av oss är det.
Mm.
Så man har ställt frågan fel. Vår utgångspunkt i vad vi ska slå är fundamentalt fel.
Mm.
Ja, men bra.
Ja.
Det kändes som att det inte så mycket mer att säga där.
Nej, men det är så skönt att säga att frågan är felställd. Liksom.
Mm. Mm.
Nej, men jag gillar också, vi har ju ett tidigare avsnitt också där med Craig från Spiva som pratar om rummet med investerare. Att liksom så här, ja, men du har en del av rummet som överpresterar, men då är summan av den överprestationen måste vara lika med summan av underprestationen i det andra rummet. Och som index, investerar du index och säger du så här, vet du vad, jag vill inte stå i någon av er, jag vill stå i mitten.
Mm.
Och sen tittar man varje år hur det skiftar, hur folk flyttar sig från det ena stället i rummet till det andra. Och jag tyckte att det var en ganska fin metafor.
Mm.
Men jag tänker att vi ska ta några nyhetsbrev till som du har skickat.
Jag lite nästan funderar på, du har ju, men då är det inte att slå index, det är därför jag inte vill gå in på det, men du har ju fortfarande ett sätt.
Ja.
Och det är ju att bete dig smartare.
Okay.
Du kan inte bete dig smartare än index, men om vi omdefinierar index till vad en snittinvesterare får. Mm. Alltså tillbaka till Dalvar.
Ja, precis. Vill jag vara bättre än grannarna?
Nej, men exakt.
Ja.
Det kan vi lyckas med. Vill du vara bättre än grannen? Vill du slå dina grannar? Det är ju inte ens svårt.
Jag fattar inte hur man gör det.
Alltså det är ju, din fråga här utgick ju från att slå index. Och då tänker jag liksom på de stora finansiella indexerna. En mycket mer relevant fråga, det är ju att slå grannarna. Slå det index som är dina grannar. Och då är vi nere på vad investerar de i? Och hur beter de sig? Och per tidigare, alltså förra avsnittet speciellt, så vet vi om att alltså bara det att man börjar spara så man kommer ganska långt. Men vi bortser från de grannarna som inte sparar nu, utan vi tar bara grannarna som faktiskt är aktiva sparare i fasken indexprodukter, säger vi till och med. Bara för att ändå ge dem ett stort försprång jämfört med snittinvesteraren här. Sättet att slå dem är ju jätteenkelt om vi går tillbaka till Dalvar-studien här. Och det är ju att när saker är väldigt oroliga, bete dig rätt. Specifikt när, alltså buy and hold, om jag får spetsa till det.
Ja, sitt still i båten. Ah. Om du har en bra båt, sitt still i båten.
Precis.
Henrik Tell, det var en av gästerna sa det.
Och sen kan du spetsa det hela där lite om vi vill, alltså skulle jag vilja försöka slå mitt grannindex mer här. Då hade jag också velat, ju mer oroligt det är, desto mer tydlig ska jag vara med mitt beteende. Och det, vad jag menar med det är att om saker går väldigt, väldigt dåligt just nu, så ska vi uppenbart vara noga på att inte sluta spara. Men överväg, alltså har MSCI World fallit 35% i lokal valuta. Öka sparandet.
Ja. För vi vet att grannarna, de kommer bete sig
som galningar.
Ja, varenda och ta ut pengar.
Och då är vi tillbaka med Napoleons tips för recession. Bete dig normalt när alla andra beter sig onormalt.
Mm.
Vet du vad? Nu ska du få ett tips som du kan sno från mig. Det är ett nyhetsbrev. Strategisk mediokritet.
Oj, det var svåra ord.
Ja, du får hitta på en egen rubrik. Men det var en amerikansk ränteförvaltare som insåg att om jag ska vara bäst ränteförvaltare så var hans mål inte att vara bäst det enskilda året. För då insåg han så här, om du ska vara bäst ett enskilt år så måste du ta en så pass stor risk att du liksom över en 10-årsperiod kommer liksom trilla i diket och liksom förlora, vilket gör att du inte kommer ikapp. Så hans mål var, han kallade för strategisk mediokritet. Mitt mål är att vara medioker. Och mitt mål är att vara medioker varje år de kommande 10 åren. Och medioker för honom var topp 30%.
Mm.
Eller så att, ja men topp 40%. Och så räknade han fram, om jag är topp 30% de kommande 10 åren, så kommer jag över 10-årsperioden vara topp 10%.
Mm.
Och det sjuka var att han blev bäst över 10-årsperioden genom att vara bara så här topp 30. Och det är lite det vi pratar om nu liksom.
Alltså jag håller helt med, men jag tänker på folk som är duktiga på, jag spelar inte kort eller poker eller någonting, för jag gillar inte den typen av. Men folk som är riktigt duktiga på att räkna kort, de har jag hört, tjänar på sin hand eller vad man nu kallar det i ungefär 51% av fallen.
Mm.
Så jag skulle pusha det att du kan, det är lite kaxigt att säga att man ändå ska vara i topp 30%.
Ja.
Jag hade varit helt nöjd med att vara i topp 49%.
Ja. Ja, men exakt. Men poängen är så här, om du ligger över, om du varje enskilt år ligger i topp 50%, så bara genom att du är topp 50% så kommer du över tid få ett bättre resultat än de flesta andra, för att det är liksom, de varierar.
Alltså det går ju tillbaka till kopplingen mellan risk och avkastning. Alltså de fonder som går bäst just nu kommer alltid vara de som tar högst risk.
Ja. Och får mest pengar av någon outgrundlig anledning.
Ja, men det är ju helt uppenbart, för att när du går in på Avanza till eller en nätbank,
ja,
så finns det ju ett intresse i att pusha. Det är ju sällan de billigaste fonderna, och det finns ett intresse i att pusha in pengar i produkter som är i hög grad aktiva för, och då såklart med uppenbart högre fondavgifter. För då tjänar man som nätbank betydligt mer provision. Mm. Så hela, alltså indexprodukter för en stor del av alla nätbanker i Sverige och globalt är ju kundanskaffningsprodukter. Och där man tjänar pengarna sen, det är på att flytta folk från kundanskaffningsprodukterna till aktiva produkter och på saker som valutaväxling och liknande.
Ja. Och det där är roligt, för det pratade vi också med här om veckan med fru Efficient Badass som har jobbat liksom, i industri eller mot konsument. Och hon sa ju så här, samhället och företag vill ju helt enkelt att du ska köpa mer. Du ska köpa dyrare, det finns liksom ingen gräns för det där. Och det där gäller ju finans också.
Ja, det tänker man inte så ofta på. Att vi
ska inte vara nöjda. Alltså,
nej,
det är ingens,
att vi ska vara konsumenter.
Eller att vi ska
där,
vara passiva. Ja. Nej, vi ska vara konsumenter. Och, vi har, och de utnyttjar liksom den här heuristik. Att vi tror att liksom så här, vi går alltid på tidigare erfarenhet. Mm. Att så här, om jag har gått där ute och där var ett lejon förra gången, då är det nog sannolikhet att det är ett lejon denna gången också.
Mm.
Vilket så här, bra, det har vi överlevt och det är ganska sunt. Men inom när vi översätter det där, så här, denna fonden har gått bra, då kommer det nog gå bra framåt. Ja, det är ju inte sant.
Nej,
men när vi är liksom så här lite, när vi inte tänker efter, bara går på hjärnans standard. Alltså det här som Kahneman fick Nobelpris med, tänka snabbt, tänka långsamt. Så beter vi oss lite dumt. Och där skulle jag nästan säga att spelet är ju lite riggat mot oss. Alltså för beteendet som gör oss till överlevande människor gör oss till ganska kassa investerare. Liksom. Och du skrev ju det också, tror jag, i något nyhetsbrev som hette då så här, alltså du har sån fantastisk titel, Vad kaffepriset lär oss om börsen. Där skriver du så här, att agera när det brinner, när någon skadat sig eller vi står inför akuta hot har varit avgörande för överlevnad. Idag möts vi av andra typer av kriser, och börsnedgång är ett typ av modernt hot som inte är intuitivt eller enkelt att hantera för våra hjärnor.
Mm.
Liksom.
Yep.
Och det tror jag är liksom...
Jag tänkte på det med kaffet. Alltså, det är ju jävligt många som dricker kaffe.
Ja.
Och många som har stört sig på ett kaffe och det har blivit så dyrt nu också.
Ja, det är kul. Caroline, bara ta en konversation någon annanstans.
Ja, vi kan ta det senare.
Nej, men ta det.
Det är ju verkligen ett sätt att fånga upp.
Att fånga intresset.
Fånga intresset, ja, faktiskt.
Ja, du tänkte på nyhetsbrevet.
Mm. Ja, men jag tänkte på nyhetsbrevet, men också i övrigt. Liksom, att folk förstår att det finns en koppling till deras egen vardag.
Ja.
Liksom, och det, vad som händer där ute.
Och det är det du är grym på. Jag tänker, du får inte kommentera.
Kort.
Ja, kort.
Vet du vad det var kanske som rankat som den mest framgångsrika reklamkampanjen inom finans i modern historia?
Nej.
När indexfonderna började komma i USA så gick då alla mycket mer aktiva produkter ut och gjorde en jättekampanj som var It's not American to be passive.
Ja. Eller to be average, ja precis.
Och det är ju där vi har en industri som vill uppmuntra ett aktivitet. Sök de aktörer där det enda de försöker få dig att göra, det är att sätta undan mer pengar.
Ja,
exakt.
Man ska inte tjäna på något annat.
Man blir lite så...
Vad?
Fan alltså.
Ja.
Vad bra reklamen är ibland för dem.
Mm. Ja men de är ju grymma. Alltså så här, det är ju en industri. Alltså och deras jobb så här, om vi ska vara helt krasst. Deras jobb i det kapitalistiska systemet är inte att göra dig rik.
Nej.
I'm sorry. Deras jobb är att göra sig själv rik. Och jag tror det var någon professor. Ja, men det var när vi intervjuade de två brittiska professorerna. Mm. De sa ju så här att liksom finansbranschens uppgift är ju att tjäna pengar till sina aktieägare. Mm. Och det blir ju liksom, och de tjänar ju pengar på avgifter. Mm. De tjänar ju inte pengar på din performance. Och sen kan vi ha åsikt om finansbranschen, men det är ju vi som ger dem våra pengar.
Mm.
Så vi kan ju inte ens vara arga på dem.
Och där är, jag kan tycka att det är fair så långt att avgiften är tydlig. Ja. Alltså du går och köper en bil och den här bilen kostar 100 000 och den bilen kostar 150 000. Och du värderar då, ja men jag tycker den dyra är värd mer för mig.
Ja.
Men om den ena bilen sen skulle komma att du sätter i den och sen så börjar jag plötsligt dra pengar från ditt konto för att det var en automatisk prenumeration som du signar upp och som du inte visste. Och du kan inte säga upp den när du väl har bilen.
Ja. Oavsett om bilen funkar eller inte.
Exakt.
Ja, då är det så för du kan sitta... inte, då får man lov att vara förbannad.
Ja! Och fler
för
borde
man
visste
inte att man skulle ta reda på de här sakerna också förrän man då får det.
Nej.
Ja.
Liksom.
Mm. Och ofta får man inte ens se den andra bilen som är motsvarande jämfört med index.
Ja. Oftast får man inte ens se liksom, den andra
och, då, och när säljaren kommer så här, men nu har du varit ute och provkört den här. Titta, den blev ju jättebra. Det var ju 40% avkastning på den här bilen. Du har ju kunnat köra 10 mil. Mm. Vad de inte berättar är att hade du kört den andra bilen så hade du kommit 200 mil. Mm. Och det hade varit billigare och mindre bensin och bättre säten.
Mm.
Men det berättar de inte utan att säga så här, titta vilken fin bil du har haft. Gud vad...
Jag kände vi blev raving här. På
ja,
en,
det var en sån rant. Jag behöver få ut detta.
Ja. Mm.
Nej, men ge människor underlag för att fatta sunda beslut själv. Det är väl någonstans finansindustrin och där tycker jag faktiskt EU-regleringar är rätt duktiga. Mm. Men vi måste reglera växlingsavgifter. Mm. Hör mig där ute, alla regulators.
Mm.
Så det är ena delen, gör liksom datan tillgänglig. Och sen gör det möjligt att göra den förståelig. Och där går det inte att lita på industrin.
Men hur vet man att man har fått all data tillgänglig till en? Hur kan man veta det?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nej, det vet man inte. Nej,
man vet ju typ inte vad man behöver få veta.
Nej, och
nu har de ju tummet att bort jämförelse med index i fondfaktabladen.
Så kan det vara. Men det har man alltid fått, åh gud, här kan vi prata så mycket.
Nej, vi ska inte prata.
Nej, vi ska inte skriva.
Men jag tänker så här, en annan grej, för jag måste få avsluta mitt rant här.
Ja, det är klart att du ska.
Och det andra är att liksom så här, mycket i finans är procent och det är ackumulerat, alltså ränta på ränta. Och vi är skitkassa och räknar ränta på ränta. Jag la ut en poll, eller en undersökning på, jag tror det var Instagram.
Mm.
Och där skrev jag så här, 1% extra i avgift över, just det, för det var en läsare som skickade till oss och var så här, hej, jag har precis bytt pengar från Swedbank till en fondrobot.
Mm.
Och så räknar vi ut att diffen var ungefär 1% i avgift. Och så var jag så här, grattis, hoppas du har firat. Han var, jag har inte firat. Så jag bara, okej, men låt oss göra ett räkneexempel. Så nu har du sparat 1% i avgift. Vad kommer detta innebära över en 25-årsperiod? Hur mycket liksom av din avkastning ger du bort med 1% högre avgift? Och så gav jag folk exempel. Så här, 10% av din vinst, 20% av din vinst, 30% av din vinst. Och 1% av din vinst. Det var första alternativet. 1% avgift, 1% avgift, 1% av din vinst. Majoriteten gissade fel.
Mm.
Majoriteten gissade på att det var typ 10% av din vinst. Nej, 1% avgift över 25 år ger bort 30% av vinsten.
Mm. Det är man vill inte sjukt. Tro att den ska vara
det
så.
Det är helt bisarrt. Så vi ger ju bort det. Det värsta, detta är ju skiten i finansbranschen. Det är 2/20.
Ja.
Det är 2/20. Det är 2% årlig avgift, 20% perform, alltså på prestation. Och då är det också så här något valbart index. Då är det folk som har räknat ut att om du betalat, det är ofta det är hedgefonder, inte så vanligt i USA, eller inte så vanligt i Sverige, vanligt i USA, då ger du bort 50% av ditt kapital på en 10-årsperiod.
Mm.
Det är ju så, de här liksom människorna...
Av kapitalet?
Ja! Hälften av ditt kapital är borta på 10 år.
Mm.
Liksom, så att du har liksom förflyttat hälften av kapitalet till fondförvaltaren. Det är helt
bisarrt. Ja, det är som en tyst minut behöver vi ha för detta.
Nej, vi behöver ha en sandsäck.
Men får jag vara jobbig där?
Ja.
Och ta en... Okej, nu försöker jag pusha diskussionen här. Ja, så bear with me. Vi har 2 fall.
Ja.
Det ena har vi den här personen då, som betalar ohemult mycket avgifter in i en fond.
Ja.
Men vi säger att han är upplåst här i 25 år, så han kan inte göra någonting.
Ja.
Och sen har vi den andra personen som har bytt till whatever indexfonder på nätbanken eller till en fondrobot eller någonting. Men det här är ju din granne. Så personen är inne och joxar i sitt sparande, precis som Dalbar-studien.
Ja.
Jag tror att personen som är upplåst till ohemula avgifter fortfarande har mer på kontot efter 25 år.
Så kan det vara.
Vi behöver räkna på detta.
Detta måste vi räkna på.
Det är i varje fall samma härrad.
Ja. Ja.
Det kan, så kan det vara.
Frågan är hur mycket mer. Ja. I ena fallet så betalar du 2%. Om vi utgår från någon form av liknande avkastning.
Ja.
I ena fallet så betalar du fullkomligt sinnessjuka 2% i avgift och 20% på performance.
Ja. Ja.
Men i andra fallet så vet vi om att du sänker din förväntade avkastning med ungefär 40%.
Ja, genom att,
per år.
Ja, genom att hålla på med det.
Och sen ränta på ränta på den där.
Ja. Det är... så det bästa man kan göra, köp hela höstacken, global indexfond eller en fondrobot och sitt still i båten. Just keep buying.
Ja, vi får räkna på det där.
Ja.
Det ska vi verkligen göra, det är jätteintressant.
Men då kan det också vara ett sånt som de visar upp, så bara titta här så bra det kommer gå liksom, över 20-årsperiod. Men egentligen tar vi också 50% av hela ditt kapital.
Och alltså, förstå mig rätt, jag tycker ju inte, jag förespråkar ju superdiversifiering och låga avgifter. Jag försöker bara knyta tillbaka till det här att nu är vi inne igen som de finansmänniskor vi är och tittar på nuts and bolts i motorn.
Ja.
Mm.
Men alltså om vi zoomar ut och tittar på hur mycket folk förlorar på grund av dåligt beteende, så är det där vi har ofta de stora vinsterna att göra.
Ja, ja men bra. Well said. Jag tänker att vi ska snart runda av också. Men ett annat så här, nyhetsbrev som stack ut för mig, det var ju så här, alltså du kommer älska titeln här, Karin. Det var maj förra året, tror jag. Så här, investera som en vampyr, inte som en tidsresenär.
Ja, det hade jag velat läsa det i nyhetsbrevet. Ja,
berätta.
Åh gud, det hade jag så roligt när jag skrev.
Ja.
Vi kommer tillbaka till samma tema här någonstans. Ja. Ta tidsresenärer. Jag tror i inlägget använde jag exemplet Butterfly Effect.
Mm.
Och den här serien Dark har jag för mig.
Jättebra tidsserie.
I alla fall den typiska tidsresenären i en tv-serie eller en film. De har ju sett hur någonting är i framtiden. Och sen så reser de tillbaka i tiden för att ändra något, för att fixa det.
Ja.
Det är liksom, de anser att jag vet mer. Någonstans är det vi jagar på det. De fixar det där och det går nästan alltid söderut. För de hade inte fattat hur allt hängde ihop.
Ja.
De hade inte fattat komplexiteten. De drar på en skruv där och där borta sprängs något ställe.
Ja.
Så de tror att de kan ändra något och sen så kommer de förstå allt händer efter, helt enkelt. Lite hög tilltro på sig själva, får vi säga.
Ja.
En vampyr. En vampyr vet en enda sak. En vampyr vet om att den kommer leva för evigt. Så länge inte jag lagar mat åt dem med all vitlök som jag gör. Så en vampyr skulle en tidsresenär skulle investera som att okej, jag har sett framtiden. Det här kommer ske.
Som är tillbaka framtiden. Man tar med sig börssidorna från framtiden.
Ja, men exakt.
Ja.
Och nu ska jag vara aktiv och sitta och ändra i saker. Det är ju det, man har en tro på att man kan förutspå framtiden och man har nästan alltid fel. Medan en vampyr, den har ju ingen tro på att den kan förutspå framtiden. Men den vet om att den kommer vara i marknaden sjukt länge.
Mm.
Och vad gör man då? Då går man tillbaka till att låta tiden jobba för den.
Mm.
Och alla som ens har gjort en näsduksräkning på ränta på ränta-effekten vet ju om att tid är ju en betydligt viktigare faktor i det fallet. Så,
hur kommer du på det här? Alltså, det låter som att du har antingen diskuterat, bollat med någon eller suttit själv och bara så.
Jag
hur kommer du på de resonemangen?
Inte.
Nej.
Hur jag gjorde det. Jag tror jag utgår ifrån vad min poäng är. Gör jag ju. Och min poäng, men speciellt då, saker håller på att ändra första halvåret förra året. Liksom. Det rör mycket på sig. Många människor försöker vara smarta med vad som är rätt sak att göra. Okej, men hur snabbt kommer kriget ta slut? Vad kommer Kina göra? Kommer inflation? Och sen ska folk vara nere på återigen förutspå framtiden och göra ändringar i sitt sparande med detta.
Mm.
Och jag vill ju ha ett sätt att tillbaka till Dalbar-studien förklara att offra inte 40% av den årliga avkastning på att du ska hålla på och joxa runt. Så var istället en vampyr i så fall. Bara, det är lugnt.
Mm.
Eyes on the prize. Du kommer leva i 200 år. Mm. Det spelar ingen roll om du har 7 eller 8% avkastning på 200 år. Det kommer bli bra ändå.
Mm. Mm. Ja, men precis.
Du vet om att i många sådana vampyrböcker så är de ju förmögna. De har ju behövt vara för, ja, men de har samlat under lång tid och de har suttit stilla i båten.
Ja. Men exakt.
De har ju behövt ha liksom mycket pengar för att kunna skaffa sig sånt extravagant liv som de vill ha, vampyrerna.
Mm.
Ja. Ja, nej.
Frågan är, vill de ha ett extravagant liv eller har det bara blivit en effekt av att de, ja, nu är inne på...
Ja, visst. Vi behöver inte.
Så här, vampyrerna, är det inre eller yttre motivation? Det är frågan jag gör.
Jag vet inte.
Förlåt, jag är jobbig.
De vill ju bara liksom vara i fred och få dricka blod. Liksom.
Jag tror det är en inre motivation.
Mm.
Okej, okay, så ett annat nyhetsbrev var skatt, anta vår utmaning och investera pengarna. Så gör jag till så här. Lateralt hopp här.
Yep.
Nej, men jag tycker också spännande. Jag älskar ju Underworld. Skitdålig vampyrfilm. Men,
första, jag älskade den.
Ja. Men du behöver inte säga någonting om det. Men jag gillade det också som en uppmaning. Mm. Särskilt när vi släpper detta i skatteåterbäringstid. Vi hade ju faktiskt en intervju med Skatteverket som sa så här att om man har deklarerat typ, om man deklarerade innan den 30 mars så får man ju sin eventuella skatteåterbäring innan påsk.
Mm.
Och sen alltså blir det typ midsommar och i september är allt färdigt. Så att där kan ju också vara apropå göra rätt i beteendet. Ja. Liksom, att använda de pengarna. Men du, säg.
Precis, som snittsvensken får, vad var det vi räknade ut? Jag kommer inte ihåg, 5-10 000 i skatteåterbäring.
Mm. Är det så mycket?
Vad brukar man göra med dem?
Ja, men, och sen så går vi tillbaka till siffran. Hur mycket hade en mediansvensk? Ja. Kunde inte ta en utgift på 5 000 kronor.
Ja.
Så om vi, det går ju tillbaka till mission här. Om vi kan få så många svenskar som möjligt att göra, få så mycket pengar som möjligt på kontot i framtiden. Kan jag få snittsvensken att sätta undan 5 000? Då har ju redan för en väldigt stor mängd svenskar man kanske dubblat sitt tillgängliga kapital.
Ja,
kanske.
Eller hur? Eller hur? Jag tänker, vi har ett par, alltså där är så mycket jag hade velat prata om. Men jag är liksom så här tidsbegränsning. Sista titeln som jag gillar, semestra dig till en bättre ekonomi.
Den kommer inte jag ihåg.
Ah, då får det vara en cliffhanger till nästa gång. Ja. Men jag tänker vi hade några sista frågor här från några läsare. Pareto i forumet, nu blir det lite nördigt och lite snabbt här. Så. Då var det så att ni har för 2021 i september så skrev ni så här, men vi har en förväntad avkastning ungefär på aktier på 9%. Statsobligationer 4 ungefär, kredit ungefär 5%, ränteobligationer typ 4, råvaror typ 6.
Yep.
Hur skulle du säga, högre eller lägre idag? Eller står det kvar den bedömningen?
Det viktiga där först är att de förväntade avkastningen per tillgångsslag, det är en långsiktig förväntad avkastning.
Ja.
Så vi skiljer ju på lång sikt och kort sikt. Lång sikt, mycket lättare att säga för det finns mycket mer data. Man kan titta på den.
Tänker du, jag brukar alltid tänka så här, rullande 10-årsperiod.
Ja, vi är mycket mer utzoomade än så här. Ingen av de här siffrorna är på kortare än 50 år och de längsta upp till 230 år.
Okay.
Så när det make a sense ska jag säga.
Mm.
Svaret på Paretos fråga då är ju att de där långsiktiga estimaten har bara på marginalen förändrats. Jag tror kanske 3 av dem har förändrats, men det är liksom på första decimalen. Mm. Och ganska lågt på första decimalen. Okay. Däremot, vad han, eller hon ska jag säga, jag hoppas att det är hon. Kanske jagar är ju mer ett kortsiktigt estimat. Och då är vi ju inne på betydligt mer spekulativt.
Mm.
Men snarare, okej, ser vi en jättestor fall i aktier? Eller förra året för ränteinvesteringar som ju var liksom miserabelt, sämsta som man började mäta 1788. Då, när vi ser ett stort fall, då sjunker ju den kortsiktiga förväntade avkastningen. För det tenderar ändå att ligga inom någon form av spann.
Mm.
Så, långt svar. Det är de långsiktiga förväntningarna är bara mindre förändring. Och det går hela tiden in i våra modeller och omviktar. De kortsiktiga förändringarna, där är det spekulativt. Så det tycker man inte att man ska agera på.
Mm.
För man har fortfarande snitt fel tillbaka till allt det andra.
Mm.
Vi har en annan fråga här från Mattias på forumet. Också Mattias Andersson, han skriver så här. Jag har alltid varit ett fan av optisk portföljkonstruktion. Hur tänker de kring sin ränteportfölj? Fokus på globalt och valutasäkrade. Men varför?
Mm.
Vi hade kunnat prata två timmar. Men...
Ja, short and sweet. Om jag hade ställt samma fråga tillbaka till honom. Hur ska man tänka rörande sin aktiesida portföljen? Då hade ju han, som förmodligen är väldigt inläst på forskningen, sagt att ja, men du ska diversifiera så mycket som möjligt. Och argumentet är ju precis samma för räntesidan. Så du vill ju diversifiera så mycket som möjligt inom begrepp, alltså inom räntor, undantaget korta räntor. Det tycker inte vi ska med egentligen i de långsiktiga portföljerna. Det är för cashnära. Så. Mm. Men vi vill diversifiera så mycket som möjligt inom långa räntor. Och inom långa räntor i underkategori så har vi då nominella statsobligationer, realränteobligationer och krediter. Eller alltså krediter innefattar ju mycket, men företagsobligationer med mera, kommunobligationer. Mm. Så där vill vi vara så breda som rimligt möjligt, helt enkelt. Och det är därför du har mexikanska statsobligationer, nämnde jag innan. Eller krediter till utvecklingsprojekt i Afrika. Så maximal diversifiering. Men där blir ju valutasäkringen intressant. För du vill i regel inte, om vi zoomar ut till att vi bygger en portfölj här. Syftet med en portfölj är att ge så mycket avkastning som möjligt för den risk vi tar. Så det finns ju ett egen syfte också i att minimera risken. Förutsatt att vi inte offrar avkastning oproportionerligt mycket. Om du gör en obligationsinvestering, alltså en ränteinvestering, så är ju volatiliteten, svängningarna, mycket mindre i den när vi är ner på aktier. Men valutasvängningar vet alla som har rest utomlands senaste tiden att de kan vara väldigt, väldigt stora. Så om du inte valutasäkrar en obligation så köper du framförallt valutarisken.
Mm. Hänger du med, Karin?
Ja.
Ja. Så att så, jag har köpt detta som ska ge mig 2%, men den rör sig upp 10 eller ner 10% beroende på hur valutan går.
Ja, visst.
Och det var ju inte den spekulationen som jag köpte. Liksom.
Så du får den förväntade avkastningen i obligationstillgångslaget, alltså att säga till kuponger och liknande. Men du får volatiliteten, risken från en valuta. Och då fyller inte ens tillgångslaget obligationer sin roll längre i portföljen. Vilket är att framförallt minska risken för aktier i väldigt dåliga utfall. Så,
ja, men precis. Jag bara försökte få ihop den vår bilmetafor så här. Du vill ha en personbil, men så kommer du ut i hallen och så kan det stå en lätt lastbil eller ett tåg.
I hallen, ja.
Det blev dåligt.
Men räntor är ju mycket svårare än aktier, skulle vi säga.
Men det där är ju myten när man börjar spara. Tänker man så här, aktier är klurigt, räntor är enkelt. Det är bara att köpa en räntefond. Sen börjar man titta på räntor och sen inser man så här, I know nothing.
Nej, exakt. Det är det. Och det är ju där lite kostnaden också går upp för att hålla på valutasäkra och att köpa globalt jämfört med svenska. Så kostar det lite mer. Så det är ju, när vi har varit inne på Opti-avgifter, är det ju så här, ja men vi köper ju grejer som är mer diversifierade och till exempel valutasäkrade också. Det är liksom, ja, vi anser att vi bygger en bättre bil.
Ja. Henke undrar här, har ni några tankar på andra typer av portföljer som exempelvis permanent portfölj, Golden Butterfly eller något sådant?
Nej, det finns inga planer på sådana special Golden Butterfly-liknande strategier. För själva motorn i bilen blir sämre, tycker vi arguably kan säga. Men intressant nog, beteendetidbit är att folk som har sådana här väldigt nischade portföljer presterar i regel bättre än mitt grannindexet. Det är på grund av att när du har köpt in dig på en sån strategi så gör du mindre.
Ja, du stannar kvar vid den.
Exakt.
Så det är där. Du har satsat så mycket på den.
Så folk med strategier får i regel mer i fickan. Men det beror inte på att strategin är bättre. Det beror på att de sitter lugnt i båten.
Ja, men precis. En annan fråga från Harvest här. Han undrar så här, ska du ta den?
Ja, fråga gärna vad som är tanken med Opti 1 bas. Det frågar vi nu. Det är nästan bara korta räntor i den. Är det vettigt att ha på sitt ISK?
Väldigt bra fråga. Tillbaka till beteende här. Vi kan ändå, som sagt, mitt mål är att se till att människor har så mycket som möjligt i fickan i framtiden. Det är det jag definierar som rätt beteende. Om vi då har en kund som är på väg att ta ut sina pengar för att man inte är bekväm med svängningarna just nu. Om vi då istället kan säga att fasken, sluta inte investera. Behåll ditt månadssparande. Men lägg in i den här nästan helt ovolatila portföljen som är typ som ett sparkonto plus, om jag lite får säga det. Och sen när vi liksom börjar komma tillbaka till lite stabilare tider och du är inte orolig igen, så få in dig igen i en väldiversifierad, högavkastande, långsiktig portfölj. Så vad jag jagar här, det är ju en bas. Den kommer ju grovt underprestera Opti 9 eller en högriskportfölj. Är det vettigt att ha den på ett ISK-konto eller på en depå? Debatterbart. Men det är inte det som är den viktiga frågan. Det viktiga rollen som bas fyller är att få människor att fortsätta spara. Inte sluta på grund av rädsla.
Hur når ni folk som känner sig obekväma med svängningarna med just en sån här grej?
Alltså bland det, tillbaka till motorn här. Vi har byggt en väldigt bra motor. Men det viktigare är ju att fånga upp beteenden när människor är på väg att göra någonting som är dåligt för sin ekonomi.
Ja, hur gör ni det liksom?
Ja, där kan man ju säga att olika människor av appen har lite olika upplevelser ibland. Mm. Och vi försöker fånga upp vad som är ett bra uttag, som vi definierar det. Det är när din bil har gått sönder och du behöver ta ut pengarna. För du behöver ha en bil. Du kan inte ta dig till ett jobb som sjuksköterska i Haparanda annars. Bra.
Ja, nu pratar vi om en riktig bil som har gått sönder.
Nu pratar vi om en riktig bil. Ja, förlåt. Yes. Men vårt mål på hög nivå är ju att om det är ett dåligt uttag som vi definierar, det vill säga att uttaga rädsla, det vill säga börja följa ditt grannindex igen, det vill säga felaktigt beteende som förstör din avkastning.
Och allt handlar om när man håller på att ta ut pengarna då, i relation till vad som händer svängningsmässigt på börsen och så.
Så beroende på hur man beter sig i Opti-appen, så beroende på vad man gör, så ser vi att du behöver olika hjälp för olika delar av, utifrån hur du beter dig.
Ja.
Och vi försöker vara väldigt duktiga på att få in rätt beteende vid rätt tillfälle.
Mm.
Så vad du köper med Opti, det är ju inte primärt just den här motorn. Absolut, Lys och Opti är ungefär samma motor. Men alltså huvuddelen av det vi bidrar med är att du inte ska förlora de här 40% i avkastning som jag nu sagt väldigt många gånger. Genom att se till att du gör rätt beteende vid olika tillfällen. Så utan att gå in exakt exempel, så förslaget att du kanske borde ha en basportfölj kommer när det är så att du förmodligen skulle ta ut alla dina pengar och inte vara investerad alls istället.
Mm.
Jag tänker så här, sista två frågorna som vi brukar ställa nu mer till, till alla våra gäster är så här, vilket är det sämsta finansiella rådet som du har sett liksom under dina år i finansbranschen?
Ja, men får jag säga det generella, var aktiv.
Ja, precis.
Var aktiv, var smart.
Ja, att det här myten, jag brukar säga så här, myten om att du får betalt för att vara aktiv och liksom att om du läser på, om du engagerar dig, om du gör alla de här grejerna så kommer du få ett bättre resultat.
Exakt.
Ja.
Ta det lugnt, var stabil, träna som du skulle träna till ett maraton. Det vill säga bara steady as you goes. Du kommer inte vinna på att gå ut och superspurta 200 meter en dag. Du kommer tjäna på att fortsätta jogga lite längre hela tiden.
Ja. Det är roligt, för att om jag hade fått denna frågan någon gång så är det precis det jag kommer att svara. Cool. Så att det är så här, det blir så här, great minds think alike. bra. Den andra frågan som jag brukar säga, boktips. Och det kan vara finansbok, det kan vara skönlitterärt.
Vad som helst.
Vad som helst. Nu blev jag rädd att jag sa den senast, men The Three Body Problem.
Nej.
Alltså
nej.
Det var så här 6 år sedan. Men det var...
The Three Body Problem hade jag sagt som ett boktips. Det är en kinesisk science fiction-fattare som egentligen fabriksarbetare som skrev sin första bok från ingenstans. Och den är på många sätt jobbig. Man måste läsa alla tre böckerna, så det är nästan 2000 sidor. Men den provocerar tanken på en del sätt som är riktigt, riktigt intressant.
Alltså jag har aldrig hört talas om boken. Men jag har glömt
det finns
om du
så många böcker,
om
men... Men alltså det är en science fiction?
Ja, den är lite, vad säger man, genre crossing. Men
så här, för jag fattar att du inte vill spoila den, men vad har den gjort för skillnad för dig?
Känner du till Fermi-paradoxen?
Ja,
yep.
men kanske inte alla andra gör. Jag är fysiker.
Fermi-paradoxen är ju, om det nu finns liv ute i universum, varför ser eller hör vi inte? Och den ger ett 2000-sidigt väldigt intressant svar på Fermi-paradoxen.
Okej, okay, ja. Där finns en lång, har du läst Wait But Why? Det är en av mina favoritbloggare. Han har skrivit en också artikel på Fermi-paradoxen. Och man är så interesting. Det var inte riktigt...
Vad skrev han då?
Han skrev också om Fermi-paradoxen. Jag kan lägga en länk till den.
Jo, jag förstår det, men han hade en annan...
Ja, men jag vet inte om det är samma take.
Det är en av takesen han lyfter. Han lyfter lite olika också, att det finns en hård gräns för när människor slutar ut. Alltså, vi har ihjäl oss själva vid en punkt till exempel.
Ja, vi har inte träffat någon för att ingen har klarat det steget.
Nej, precis. Ja, det känner jag till. Ja.
Eller så är det så här, vi har inte träffat någon för att de är så sjukt avancerade och vi är som myror i deras värld.
Ja. Vi har inte klarat warp speeden. Ja,
eller så är det så här, nej, där finns inga vi är ensamma. Och liksom alla de här svaren blir så här bara, ja, jag vet inte om något.
Kanske finns, men de är inte tillräckligt avancerade för att ta sig hit kanske.
Ja, jag kommer ihåg i alla fall att en av mina tankar efteråt var så här, det är kanske inte så smart att vi skickar ut signaler ut där och berättar att hej, här är vi.
Har du den tanken så läs den här boken, kan jag säga.
Är det så?
Yep.
Ja.
Jag har också tänkt den tanken, men vi visste ju inte det när vi började sända radiosignaler.
Ja, fast vi gör det fortfarande. Alltså, vi skickar ju med flit, men hur ska vi... med så här guld. Ja, vi skickar så här jävla guldskiva med Beatles och så här, här är vår plats i solsystemet på jävla satellit.
Ja, jag håller med, det är inte så smart.
Så här, ekonomipodden.
Kvinnor och man. Ja, vi har precis visat upp att det finns en kvinna och en man. Alltså att vi är människor och sånt. Ja, precis. Yep. Vad jobbigt.
Men det är nog ingen större risk att det skulle ha negativ påverkan på oss något av det där.
Precis.
Nej, men den är häftig. Den är böcker som introducerar så här många nya idéer. Är det jag uppskattar.
Jag kallar ju det där för quake-böcker. Uh-huh. Alltså det är så här, livet är inte likadant efter att man har läst.
Nej, det är före och efter.
Och jag har också några sådana. Jonas, jag känner som vi hade kunnat prata här liksom 10 avsnitt till. Jag brukar säga så här, tur att du inte gör detta, utan tur att du gör Opti. Att du inte är poddare, eller du har en alternativ karriär den dagen du väljer att göra det. Stort tack för att du ville hälsa på.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.